kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi håller på med andra Korinthierbrevet och det här del 33 och det här sista delen då på andra Korinthierbrevet. Vill du höra bibelförklaringarna i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Vi har kyrkklockorna klingat ut och jag sätter på klockan. Vi ska inte göra någon repetition idag utan vi ska satsa allt vi kan på att bli färdiga med andra Korinthierbrevet. Vi är ju på 13 kapitlet och vi ska börja på 5 versen. Men vi börjar med att bedja. Herre, vi tackar dig för att vi får den här tiden som nådestid ifrån dig att få vara tillsammans med dig genom ditt ord. Herre, hjälp oss att se och förstå att det är inte vilken text som helst som vi försöker studera eller få ordning på utan vi möter dig själv i ordet. Herre, när du kommer till oss genom ditt ord så är det verkligen du själv som uppbygger oss. Det är du själv som åtskiljer märg och ben och ande och själ. Du själv som talar till oss. Vi ber nu att den här stunden ska få vara en stund när du talar till oss och du gör det du kan och det du vill göra i våra liv. Herre, vi behöver dig för att kunna leva tillsammans med dig. Så behöver vi få veta att vi verkligen tillhör dig, att du bor ibland oss. Vi behöver få erfara att du talar till oss och att vi kan tala till dig. Herre, tack för att vi får öppna våra hjärtan och vända oss emot dig den här stunden. Amen. Jo, som sagt, nu så är det då den sista gången förmodar jag som vi håller på med andra Korinthierbrevet. Det är, om jag har räknat rätt, 32 timmar. Det vill säga vi har gjort det lite snabbare än vad vi kanske hade planerat. Lägg märke till vad jag sa. Jag brukar räkna 3 timmar per kapitel. Och det är ju 13 kapitel. Det skulle bli 39 timmar, men vi har klarat det på 32 timmar. Så det är ett stort steg framåt. Och det är ju inte något lätt brev heller. Som ni har märkt så finns det en del versar som man behöver ta lite tid med. Och som man behöver få vinkla från lite olika håll för att få grepp om. Här har jag nu kompendiet utskrivet och klart. Så det är alltså tillgängligt. Det kan ni köpa av Lennart där nere. Det kostar 100 kronor. Och det är ju knappt självkostnadspris. Så att det behöver ni inte pruta på. Men det kan vara bra att ha det. För att som sagt det är inte något lättillgängligt brev. Utan vissa versar och vissa tankegångar behöver man liksom repetera och hålla i minne. Så att de inte faller ur. För att det är ju, Paulus tänker ju ibland på ett helt annat sätt än vad vi tänker. Eller vi kanske ska säga att vi tänker västerländskt på ett helt annat sätt än vad han tänkte. Så se till nu att ni inte tappar bort det här som vi faktiskt har gått igenom nu under de här 32 timmarna. Men nu måste vi fortsätta så vi verkligen hinner färdigt också. Det är alltså 13 kapitlet, vers 5. Och då är det ju som så, vet ni, att flera korintier i allmänhet och de falska apostlarna i synnerhet, de har ju försökt på allt sätt att marginalisera Paulus. De har frågat så att Paulus relation till Gud. De har anklagat honom för feghet. De har undervärderat hans kallelse. Men så när vi börjar läsa här i 5 versen så ser man att när vi kommer till slutet av brevet så är det plötsligt korintierna som sitter på de anklagades bänk. För Paulus har nu rätt ut alla anklagelserna. Han har försvarat sig själv och vi har konstaterat tidigare att han gör det inte för att han vill rättfärdiga sig själv utan han gör det därför att han har sådan omsorg om korintierna. Han vill inte att de ska bli vilseledda. Så han har använt ganska stränga ord emellanåt och det har han här nu in till slutet så att säga. Vi läser verserna 5-9. Pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. Men jag hoppas att ni ska förstå att vi för vår del består provet. Vi ber till Gud att ni inte ska göra något orätt, inte för att vi ska visa oss bestå provet, utan för att ni ska göra det som är gott. Sedan kan det gärna se ut som om vi inte höll provet. Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan för sanningen. Vi är glada när vi är svaga och ni är starka. Och vad vi ber om är just detta, att ni ska nå fram till allt större mognad. Så han vänder här nu den här utmaningen emot korintierna själva. Han säger, pröva er själva om ni lever i tron. Och om ni nu har lärt känna Paulus bättre än tidigare, så vet ni att detta med att leva i tron, det är samma sak som att leva i lydnaden. Så det han vill se från korintierna, en äkta tro är också en lydnad emot Kristus. Annars är det ju ingen äkta tro. Ingen kristen tro. Och han har det, jag har skrivit upp några bibelställen, vi ska nog titta på det. 10 kapitlet, vers 5. Just det. Och när er lydnad har blivit hel och full, då är vi redo att tukta all uppstudsighet. Så han vill att korintiernas lydnad ska bli hel och full innan de tar itu med de där falska apostlarna eller med andra motståndare som de har runt omkring sig. Och som han skrev i det här stycket som vi läste nu i 13 kapitlet, vi ber att ni ska nå fram till en allt större mognad. Det är egentligen samma sak, så att säga. De ska nå fram till lydnad. Vi ska ju göra Romarbrevet sedan. Och om ni tittar i Romarbrevet, första kapitlet, så ska vi se på några verser här där ni ska se att tron och lydnaden verkligen hänger ihop. I Romarbrevets första kapitel, 5 vers, där skriver han om den nåd och det ämbete som han har fått som apostel för att hans namn, alltså Guds namn till ära, upprätta trons lydnad bland alla hedna folk. I det 6 kapitlet, nu är det Romarbrevet, och nu läser jag i Gerts översättning, för jag fick inte med mig folkbibeln den här gången, utan Gerts översättning. Men 6 kapitlet i Romarbrevet, vers 16. Vet ni inte att om ni ger er under någon och förpliktar er att lyda honom, så är ni slavar under den ni måste lyda. Det må nu vara synden som har döden till följd, eller lydnaden som har med sig rättfärdighet. I det 11 kapitlet, vers 30, där formulerar han sig som så: liksom ni förut var olydiga, men nu har fått barmhärtighet genom deras olydnad, så är det nu de som varit olydiga, medan Gud förbarmat sig över er, för att nu de i sin tur ska få röna barmhärtighet. Så har Gud inneslutit dem alla under olydnaden. Så här blir det ganska tydligt att olydnaden är de som inte är lydiga mot Kristus, alltså de som inte har kommit till tro på Kristus, utan fortsätter att leva sitt eget liv. 15 kapitlet, där står det i vers 18. Jag skulle inte våga tala om något om det inte vore Kristus som gjort det genom mig, för att föra hedningarna till lydnad genom ord och gärning och så vidare. Och i det 16 kapitlet, där har vi det igen i vers 19. Men er lydnad är ju känd för alla. Alltså, det är ju synonymt med er tro på Kristus är känd för alla. Men därför glädjer jag mig över er och önskar att ni ska bli fullärda i det goda, men obevandrade i det onda. Han formulerar sig nästan på samma sätt där i andra Korintierbrevets 13 kapitel som vi läste. Och till sist då i Romarbrevet 16, vers 26. Men nu har förts fram i ljuset och kungjorts för alla folk genom profeternas skrifter och genom den evige Gudens befallning att alla folk skulle föras till trons lydnad. Nu är det ju det här ett sånt här svårt ord för oss västerlänningar med lydnad, för vi vill ju gärna göra som vi själva tycker. Men lägg märke till då att han skriver om trons lydnad, alltså det är ju evangeliets lydnad, det är inte den lagiska, det är inte lydnaden för lagen. Det är inte, vi lyder inte för att vi är rädda eller för att vi känner oss hotade eller för att vi måste, utan vi är ju en evangelisk lydnad, en trons lydnad, ett sätt att leva det kristna livet, att göra det kristna livet synligt. Och då går vi tillbaka till andra Korinthierbrevets 13 kapitel. Vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet? Alltså, tron sammanfaller med verkligheten. Tron sammanfaller med lydnaden. Det är ju lydnaden som synliggör tron. Finns inte lydnaden så kan man ifrågasätta tron. Finns trons liv i Kristus så finns också lydnaden i verkligheten. Och så säger han att för vår del så består vi provet. Ja, eftersom han och apostlarna eller medarbetarna uppenbarligen lever under Jesu Kristi herravälde. Inte bara när de har framgång utan i allt. Också när de blir svårt misshandlade så lever de under Kristi lydnad. De håller alltså provet. Och nu är det korintierna som ska fundera på om de håller provet. Och även om det är så att huvudsyftet är med att Paulus säger som han gör, vi för vår del består provet. Även om huvudsyftet inte är att han förväntar sig inte att de ska erkänna honom. Det är inte huvudsyftet med det hela. Att han själv och medarbetarna ska bli erkända. Men det är bara det att om korintierna kan erkänna Paulus som en som lever i trons lydnad, om de kan erkänna det, då har de ju också gett sig själva rätt. Men om de inte erkänner Paulus och det arbete som han utför, utan underkänner Paulus, då har de ju själva verket underkänt sig själva också. För de är ju ett resultat av Paulus förkunnelse, av hans missionsarbete. Så det är ganska mycket som står på spel, inte bara för korintierna utan också för Paulus själv. Därför att de skulle ju vara hans rekommendationsbrev. Paulus behöver ju inget rekommendationsbrev. Han kan ju visa på frukten, korintierna kommer till tro. Men det är klart, om korintierna inte vill erkänna Paulus, då kommer ju också Paulus misslyckande i dagar. Då har han ju inte varit deras, då är han ju inte deras andlige fader. Så det är mycket som ställs på sin spets här, och man skulle också kunna uttrycka som så att om korintierna inte erkänner Paulus och det arbete som han har utfört i Korint, då står ju församlingen i Korint inte längre på apostolisk grund. Paulus var ju deras apostel. Och det här är någonting som jag tänker på när jag går igenom det här också för vår tid. För det är ju många som ifrågasätter Paulus. Det är ju många som ifrågasätter evangeliet genom att lägga till och dra ifrån och så vidare. Då upphör man ju att stå på apostolisk grund. Så det är alltså väldigt viktigt hur korintierna och hur vi förhåller oss till det evangelium som Paulus förkunnar. Och så säger han här då i vers 7. Han ber till Gud att de inte ska göra något orätt utan att de istället ska göra något gott. Och samma sak här, att om vi försöker liksom förstå hur Paulus resonerar och hur han tänker, och det har vi gjort i så många timmar nu, men det är inte självklart ändå. Men så är ju detta att göra gott, det är ju synonymt med att göra Guds vilja. Det handlar alltså inte om att göra gott i den här moraliska meningen, att man ska vara en duktig kristen. Eller att korintierna skulle vara duktiga kristna. Utan det är helt enkelt att de är i Kristus, då ska de också visa trons lydnad, alltså då ska de göra det som är gott. De är inte fullkomliga, men de ska vara i Guds vilja och de ska bejaka Guds vilja. De ska leva i trons lydnad. Och det måste de göra helt enkelt. För så långt har Paulus och korintierna utvecklats i sin relation så att det har ställts på sin spets på det sättet. Alltså också korintierna ska ju vara under Jesu Kristi herravälde. Kommer ni ihåg när vi läste första Korintierbrevet 2:6 där om telois? Alltså att en kristen människa har ju kommit in i Kristus, har kommit in i den som har fullbordat allting. Och vi har blivit delaktiga utav det fullkomliga. Vi har blivit fullkomliga genom att vi har fått hans fullkomlighet. Och då ska vi inte göra sånt som är orätt. Då ska vi inte göra sånt som är emot Guds vilja. Utan vi ska bejaka Guds vilja. Kom ihåg också att Paulus har sagt att vi är inte fullkomliga i den meningen att vi alltid gör sånt som är rätt. Men vi har våra svagheter och vi har våra brister och vi kan göra våra felsteg. Men det är ingen fara. Så länge vi är i Kristus så är vi i försoningen. Så våra synder ska vi inte tillmäta allt för stor betydelse. Utan vi måste ha ett fokus på det som Gud har gjort i Jesus Kristus. Och vi behöver vara kvar där. Och hur kan vi veta att vi är kvar där? Jo, det syns genom vår livsinriktning. Det syns genom, hörs i vår bekännelse. Det syns i vår vilja att göra Guds vilja. Det syns genom att vi vill lyda tron, evangeliska tron. Och nu måste korintierna visa detsamma. Vi ska sådana som vi är också i vår svaghet uthålligt leva i Kristus och ha blicken riktad på honom. Det är då vi är starka. Det är då vi är starka. Då gör vi det som är gott. Då gör vi det som är Guds vilja. Vi presterar inte, utan vi är i det. Jag har skrivit upp 1 Thessalonikerbrevet 5, 15 och 21 här och Romarbrevet 12, 2. Jag tror inte att, kanske vi ska slå upp Romarbrevet 12, 2 i alla fall. Vi ska se här. Där säger aposteln, anpassa er inte efter den värld vi nu lever i. Utan låt er förvandlas genom en inre förnyelse så att ni rätt kan bedöma vad som är Guds vilja. Det handlar alltså om en anpassning till det Gud har gjort genom Jesus Kristus. Det finns inte utrymme egentligen för våra egna tankar, om man stryker under egen tankar. Vår egen vilja, våra egna känslor, alltså vår själviska människa finns det inte utrymme för. Utan den är ju hemfallen åt döden, åt hans död. Men vi anpassar oss också i vår svaghet till hans närvaro och till hans vilja. Problemet med korintierna, det var ju att de hade slutat tänka på det här sättet. De hade ju övergivit Kristus som måttstocken. De hade ju istället jämfört sig med varandra. Och de hade tagit till sin tillflykt till världslig kunskap, världslig vishet, till retoriken, till sina egna syner och uppenbarelser som de tillmätte väldigt stort värde. Och så hade de en annan måttstock och därför kommer de fel. Måttstocken är Jesus Kristus, som vi hade i episten den här veckan. Guds ord är levande och skarpt, skarpare än något tveeggat svärd. Det åtskiljer märg och ben, ande och själ, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Alltså det är Guds ord som avgör hur du ska tänka och vad du ska tycka. Det är Guds ord som är sanningen. Mot sanningen förmår vi ingenting, säger Paulus. Bara för sanningen. Bara för Guds ord och Guds vilja. Så, och det gäller ju samma sak för oss, att vi behöver ha Jesus Kristus som måttstocken. Och Guds ord som måttstocken. Alltså att bibelordet får vara normerande för oss. Så när han skriver här i vers 8, inte mot sanningen förmår vi något utan endast för sanningen, så är det ju Guds ords sanning som det handlar om. Vi är glada när vi är svaga och ni är starka, det vill säga när ni är starka i Kristus, när ni också håller er mot Kristus. Sen står det här då måste jag bläddra upp det här igen. Lite besvärligt när det är två olika översättningar plötsligt. Det står så här i vers 9 då. Vad vi ber om, det är att allt ska komma i ordning hos er. Så stod det inte i folkbibeln, va? Vad vi ber om är just detta, att ni ska nå fram till större mognad. Men i Gerts översättning så står det, vad vi ber om är att allt ska komma i ordning hos er. Det är ju två, ge oss helt olika associationer. Och då ska vi veta att det grekiska orden som här är översatt då med allt större mognad eller att komma i ordning, det är ett ord vars grundbetydelse betyder återställande. Alltså återigen det som jag sa här alldeles innan. Anpassningen till Kristus. Vi är ju skapade till Kristus. Jesus Kristus är Guds sanna avbild. Vi är skapade till honom. Vi ska anpassa oss till honom. Det är att få en större mognad i sitt liv. Det är att komma i ordning. Att bli återställd. Den här termen då som betyder, vars grundbetydelse är återställande. Eller ett återställande av det ursprungliga. Det används till exempel inom läkarvården om ett ben som har kommit ur led och som behöver justeras. Alltså komma i ordning. Så det är egentligen ganska bra översättning som Gerts har där. Sammanhanget är nu korintierna behöver få komma i ordning och visa det genom trons lydnad. Komma på plats. De behöver tänka om och anpassa sig till sanningen. För endast för sanningen förmår de bli starka. Det här är ju en underbar tanke och som sagt var tillämpbar i vår tid också. Och någonting som vi borde kanske hjälpa varandra att tänka på och försöka tillämpa. Också som sagt i vår tid och ibland oss. Om det nu blir på det här sättet, säger Paulus också i vers 9, då gläder vi oss. Vi är glada. Vi är glada. Även om vi är starka, eller förlåt, svaga, så är vi glada. Om ni är starka, om ni kommer rätt. Alltså är det ett pastoralt brev. Det är omsorgen om korintierna som är själva drivkraften. Så går vi till den tionde versen som jag har då gjort ett eget litet stycke under rubriken brevets syfte. Då tar vi bara den versen då. Därför skriver jag detta när jag är borta från er, för att jag inte när jag är hos er ska behöva gå strängt fram i kraft av den fullmakt Herren har gett mig för att bygga upp, inte för att riva ner. Här upprepar han egentligen bara det som han har med redan från början. Alltså det här, nu tror man ju att nu ska vi se här, 10 upprättas. Jag vet inte om det är översättningen. Ja, vi glömde det så länge då. Men det här med att bygga upp, det är ju någonting som kommer på flera ställen. Inte bara i andra Korintierbrevet utan i hans brev för övrigt också. Det är ju hans grundkallelse att bygga upp församlingen. Han vill att de ska komma rätt, att de ska växa till i tron, att Kristus ska bli förhärligad och att Guds rike ska fortsätta att utvidgas. Så bara, och det är därför som han har skrivit det här brevet. Så i vers 10 där så ska man särskilt lägga märke till det här, de här orden. det ämbete, står det i Hjärts översättning, det ämbete som Herren har gett mig till att bygga upp. Så där har du syftet med brevet också. Och så kommer vi över till brevets avslutning. Och det är det då bara vers 11, 12 och 13 kvar. Fast vi behöver kommentera en del saker där. Vi läser dem i alla fall. Till slut, bröder och systrar, var glada, låt er upprättas och förmanas. Var eniga och håll fred. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla. Så han slutar det här brevet som brukligt, alltså med en avslutande hälsning. Fast den här är ju ovanligt kort. Och det brukar man förklara med att när han skriver till brevet till Rom, eller Kolosserbrevet tror jag det är också, så har han ganska långa avslutningar. Därför att det är församlingar där han egentligen inte känner till förhållanden eller människorna så mycket. Så han räknar upp en massa människor som han särskilt har identifierat. Men här är det förmodligen så att han har så täta och kontakter med församlingen i Korint och under så pass lång tid. Under flera år handlar det om här, åtminstone 3-4 år. 5 kanske till och med. Så att de är så förtroliga med varandra, så han behöver inte räkna upp det, utan han nöjer sig här med att skriva bröder och systrar, varandra och alla heliga. Alltså de är inkluderade i den här relationen som de som sagt redan har med varandra. Det behövs inga längre ordflöden. Det är bröder och systrar som jag säger, det har jag kommenterat så många gånger tidigare, men det är ju alltså så enkelt att det inte är knutet till genus, utan ordet adelfoi handlar om syskonskap, om relationerna i familjär term, som handlar om att vi hör samman. Och därför kan det kanske ännu rättare översättas med bröder och systrar. Och sen är det en trefaldig önskan. Glädje, upprättelse och frid. Och då kanske man kan tänka sig att det faktiskt är en tanke bakom den ordningen. Alltså att han säger ju i Filipperbrevet, gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga, gläd er. Alltså i Kristus så finns det en ständig glädje, och även hur bedrövlig vår livssituation än skulle vara. Så när vi är i Kristus och tänker på vem han är och vad han har gjort, så gläds vi i vårt inre. Evangeliet liksom fyller oss med de goda nyheterna. Och det här är ett grundläge för en kristen. Det för grundläget, känslomässiga grundläget, är ju inte att vi utlämnar åt oss själva eller till vår egen prestation. Utan det känslomässiga grundläget är ju att vi är delaktiga utav honom och den helige ande. Och det föder en glädje inom oss. Och sen nummer två som han önskar oss, upprättelse. För där finns ju också upprättelsen. I glädjen i Kristus finns läkedom, där finns upprättelse, där finns förlåtelse, där finns rättfärdighet och så vidare. Och det tredje då, resultatet, frid. Frid med Gud, frid med mig själv, frid med alla människor. Också med våra motståndare i en mening. Så det behöver inte alls vara någon... Alltså det är inget sån här hugskott att det kommer lite fromma ord här, utan Paulus är ju mer genomtänkt än så. Var glada, låt er upprättas, håll fred. Och som om det inte räckte, så säger han i den 12:e versen, hälsa varandra med en helig kyss. Och den här kyssen, den uttrycker inte bara vänskap eller tillgivenhet, utan det handlar om försoning, samhörighet, respekt. Alltså den är fylld med innehåll, den här symboliska kyssen. Han har med den också i första Thessalonikerbrevet 5:26. Han slutar Romarbrevet 16, vers 16, på samma sätt. Och han hade det i första Korintherbrevet 16:20. Där kan vi faktiskt läsa det, vad det står där. Första Korintherbrevet 16:20. Alla bröderna och systrarna hälsar till er. Hälsa varandra med en helig kyss. Denna hälsning skriver jag, Paulus, med egen hand. Om någon icke älskar Herren, var han förbannad. Maranata. Och vi vet att Maranata var ett liturgiskt bönerop som man hade när nattvardens gudstjänst började. Maranata betyder ju kom, Herre Jesus, kom. Och det är det som sker i samband med nattvarden. Att han på ett liturgiskt sätt kommer och blir påtagligt närvarande i brödet och vinet och i gemenskapen på ett särskilt sätt. Och vi har det ju så i högmässan att vi inleder nattvardens gudstjänst med fridshälsningen. Men vi har fridshälsningen där vi tar varandra i hand och önskar varandra Guds frid. Men på den här tiden så hade man den heliga kyssen lika ofta. Jag tror inte att vi ska försöka införa det i våra sammanhang. Nej. Sen hör det ju till saken också att den där kyssen, den gavs ju inte på munnen. Utan kyssen gavs på pannan. Oftast eller på kinden eller på handen också. Det har ni sett i romersk-katolska sammanhang och kysser prästen på handen och sådär. Så att det används som en liturgisk symbol som handlar om försoning, samhörighet och respekt. Alla de heliga hälsar er. Alla de heliga, det vill säga alla de som är i Kristus. De som är avskilda från världen, intagna, inlemmade i Jesus Kristus. De är ju heliga i den helige. Vi har blivit delaktiga i den helige. Och det är den gemenskapen som Paulus är så mån om. Det är den gemenskapen som han kallar för Guds tempel i första Korintherbrevets 3:e kapitel. Eller i 12:e kapitlet för Kristi kropp. Det är alltså en gemenskap, en påtaglig gemenskap. Vi ska se det här ännu tydligare när jag kommer till ordet med delaktighet här. Men det är alltså en gemenskap som man inte får förstöra, skriver han i första Korintherbrevets 3:e kapitel. Därför i templet och i kroppen bor Gud själv. Gud är ständigt närvarande i sitt tempel. Hans härlighet uppfyller templet. Och jag kan mycket väl förstå att det finns många som lyssnar på det här som tänker, ja men så är det ju inte. Ja men tänk om det är så, fast du inte ser det. Alltså där det finns en relationell gemenskap där man talar väl om varandra, där man ber tillsammans, där man bryter brödet tillsammans. Det betecknar Paulus som ett Guds tempel, därför att Gud är närvarande och Gud bor där. Vi är inte vana att tänka riktigt på det sättet, men jag tror vi måste både upptäcka det och lära oss att tänka på det sättet. Och be till Gud att våra ögon öppnas för vad den heliga gemenskapen faktiskt är. Och så avslutas då brevet med den treeniges välsignelse. Och den uttalas då i tre led. Vår Herre Jesu Kristi nåd. Guds kärlek. Och gemenskapen med den helige ande. Och så titta här igen vad det står i. Det är olika översättningar. I folkbibeln, vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap var det med er alla. Och då är det som så att när det gäller de två första leden, Herre Jesu Kristi nåd och Guds kärlek, så är det språkligt sett inga problem. Det är en subjektiv genitiv, det vill säga kärleken eller nåden kommer från Herren Jesus Kristus. Herren Jesu Kristi nåd. Nåden kommer från honom. Guds kärlek. Kärleken kommer ifrån Gud. Det är en subjektiv Det Gud är subjektet, Jesus är subjektet och Gud är subjektet. Och så förmedlar han det här. Men när det kommer till den heliga andes gemenskap, så är det inte säkert att det är en subjektiv genitiv, utan kan också vara en objektiv genitiv eller en kvalitativ genitiv. Och det kan man inte se språkligt, utan här måste man tolka eller uppfatta det. Och vad är då skillnaderna? Ja, subjektiv genitiv, det vet ni vad det är nu. Alltså gemenskapen skulle då i sådana fall komma från den heliga ande. Den heliga andes gemenskap som kommer till er. Men är det en objektiv genitiv, då är det tvärtom. Då är det anden som är objektet, då är det ni som är subjektet. Då är anden målet för gemenskapen. Gemenskapens mål är att komma till anden eller bli fylld i anden. Eller om det är en kvalitativ genitiv, då sägs det bara att gemenskapen är andlig. Och jag tänkte på det just nu, att igår så såg jag ett fascinerande uttalande av påven Franciscus. Nu kan jag inte utgå från att ni alla har läst min blogg just idag eller sent igår kväll. Men det var nämligen så här att jag fick en länk ifrån Magnus Lind ifrån en karismatisk konferens i USA som hölls av Kenneth Copeland, som är en ganska känd trosförkunnare och i vårt tänkesätt ganska långt ut på vänsterkanten. Typ som Livets ord på 80-talet, där brukar man placera Kenneth Copeland. Men han har varit pastor i 47 år och har en fantastisk stor fin församling där borta. Han har en konferens med ledare då, som representerar tiotusentals människor. I den här konferensen finns också en anglikansk biskop som i och för sig hade inte lämnat den anglikanska gemenskapen, men bildat någon egen typ av gruppering inom den anglikanska församlingen eller gemenskapen, där han söker gemenskap, eller den gemenskapen söker gemenskap med påven, för han är personlig vän med påven. Så han hade fått en personlig hälsning från påven Franciscus till den här konferensen. Alltså osannolikt. Och i kommentarer som jag läst på andra bloggar så står det att det här hade inte kunnat hända för ett antal år sedan. Men nu händer det. Det är kyrkohistoria. Ni kan klicka på min blogg så hittar ni, så kan ni se själva klippet. Och där säger påven då att de har gemenskap med de här karismatiska bröderna som de egentligen inte har gemenskap med. Och det definieras som en andlig gemenskap. Alltså det är inte en gemenskap när det gäller att man har likadan syn på ämbetet. Eller att man går till varandras nattvardsbord. Tvärtom så sägs det då, och det här är, det, om man får uttrycka så, det senaste inom ekumeniken, när man ser det globalt, och som har funnits starkt hos mig också ända sedan vi höll på med första Korintherbrevet. Det är alltså inte så att man är överens om synen på nattvarden, eller om det är dopet, eller vad det nu kan vara för någonting. Utan det nya är att man bejakar olikheterna eller respekterar olikheterna. Därför att djupast sett så finns det en gemenskap i den helige ande. Vi tillhör alla en och samma Kristus. Och när det här sker, när den här förändringen i sättet att se på varandra äger rum, då äger den rum i mitt hjärta och i ditt hjärta. Då förvandlas splittringen till mångfald. Och det är ganska häftigt att få höra påven säga det här till de här karismatiska bröderna i USA. Men det skulle kunna ligga i det här ordet som finns här. Gemenskap med den helige ande. Nu är det som sagt var översatt på olika sätt, eftersom det kan förstås då på olika sätt. Och hur var det vi hade det nu i folkbibeln? Ja, i folkbibeln så ser vi det inte, men om vi säger så här, Bibel 2000 har valt att förstå orden som en subjektiv genitiv. Alltså gemenskap från den helige ande. Gerts har valt att ha en objektiv genitiv. Så han säger gemenskapen med den heliga ande. Och folkbibeln har som många andra översättningar en tvetydig översättning. Det vill säga man kan inte ens i översättningen se hur det ska uppfattas. Det kan uppfattas på olika sätt. Jag tror att det räcker med det. Därför att vi ska ta nästa ord här nu också. Så kanske vi kan se det här på ett nytt sätt när jag är färdig med nästa utläggning. Nästa utläggning är själva ordet gemenskap. Som heter på grekiska koinonia. Och koinonia hittar vi i Apostlagärningarna 2:42. Där det talas om den första kristna församlingen och hur de höll fast vid apostlarnas undervisning. Och så höll de fast vid brödragemenskapen vid koinonian. Gemenskapen var en påtaglig gemenskap med bröder och systrar i relation till varandra som i en familjär anda. Och då används ordet koinonia. När det sen kommer till andra Korinthierbrevet 8:4 och det talas om den här insamlingen, då så står det i vår översättning att Paulus gör en insamling. Det står om hjälpen åt de heliga, men det handlar om insamlingen. Då används ordet koinonia. Alltså där är koinonian en praktisk handling. Gemenskapen med de fattiga i Jerusalem, insamlingen till de fattiga i Jerusalem är en gemenskap. Det är alltså inte bara en hög med pengar, utan det är en delaktighet i varandras liv som är materiell, påtaglig, inte bara andlig. Om man sen läser i Galaterbrevet 2:9, där används också ordet koinonia, och där är situationen den att Petrus och Paulus har nu kommit överens om att Petrus ska vända sig till de omskurna och Paulus till de oomskurna. Han ska vara hedningarnas apostel. Och så räcker man varandra handen, står det, till gemenskap i detta. Det används också ordet koinonia. Alltså väldigt påtaglig gemenskap. Och det sista som jag har, det är i Filipperbrevet 1:5. Jag tror till och med jag ska läsa det. Det hinner vi med. Filipperbrevet 1:5. Där står det, det var kanske inte så bra där. Nu är de här olika översättningarna som spökar. Nu har jag ju hjärts här. Där står det i 1:5. Jag tackar honom för att ni så troget stått med i arbetet för evangelium och så vidare. Att ni har stått med i arbetet. Det uttrycks på något annat sätt, vill jag minnas, i folkbibeln. Att det handlar om en arbetsfördelning. Men den sker i gemenskap. I gemenskapen så fördelar man arbetet. Alltså återigen väldigt konkret. Vi kan med andra ord, nu läser jag innantill här för att jag ska få med det så pregnant som det är skrivet här. Vi kan med andra ord använda ordet koinonia om det heligas gemenskap. Det betyder då att vi delar liv med varandra i den helige ande. Denna gemenskap som vi också idag vill leva i kommer från anden, är i anden och är därför andlig, samtidigt som den kommer till uttryck i ömsesidig kärlek och praktiskt arbete. Så koinonian är en andlig, koinonia är en gemenskap som kommer från anden, som är andlig, som lever i anden, som är praktisk, där man delar liv med varandra. Och då får man plötsligt en kanske en mer fullödig bild utav vad en kristen gemenskap är. Och allt det här som jag nu har sagt, och som påven talade ju om en andlig gemenskap. Det är i alla fall en början. Det har inte kommit till uttryck då i det praktiska ännu. Men det var som någon sa, om det var biskopen eller vem det nu var. Han sa så här att vi är alla i Jesus Kristus. Vi är Guds tempel. Och Guds härlighet uppfyller templet. Det är Guds härlighet som förenar oss. Inte doktrinerna. För där är vi olika. Vi borde vara lika, men vi är inte det, va? Vi är olika. Det är en skandal som vi har talat om det tidigare. Men det är härligheten som förenar oss. Det är en andlig gemenskap. Och det här är någonting som jag tror att vi behöver arbeta på också lokalt. Den här avslutande hälsningen, den är unik också på det sättet att det är första gången som välsignelsen kommer från den treenige guden. Så har Paulus inte skrivit i Galaterbrevet eller inte ens i första andra Thessalonikerbrevet, inte i första Korintherbrevet, utan här kommer det. Treenigheten har varit självklar, vi har läst det mellan raderna tidigare, men här kommer det som en uttrycklig välsignelse i den treenige gudens namn. Och det kommer att vara så också i Romarbrevet. Vi ska se här, och i Efesierbrevet. Jag kan slå upp här i Efesierbrevet, jag har inte gjort det, men det hinner vi också. I Efesierbrevet 1:13. Ja, det är väl bara, ja, det handlar mer om treenigheten. I honom, i Kristus, har ni fått höra sanningens ord i frälsningsevangelium. I honom har ni kommit till tro och blivit beseglade med den helige ande, den utlovade. En underpant på ert arv, en bekräftelse på att hans, alltså Gud faderns, egendomsfolk ska förlossas, hans härlighet till ära. Ja, det handlar om treenigheten här. Vi ska se 2:18. Ty genom honom, alltså genom Kristus, har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Där är det också väldigt uttalat trinitariskt formulerat. Och likaså i kapitel 3 och kapitel 4, vi behöver inte slå upp det, tror jag. Men eftersom den tredelade hälsningen, var det stod i en kommentar, inte används tidigare utan först nu då, så är det troligt att den uppstod just vid det här tillfället. Alltså att det här faktiskt är första gången där Paulus uttrycker sig på det sättet i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och där är vi egentligen färdiga då med andra Korintherbrevets 13:e kapitel. Det som händer här nu, det är ju att Paulus fortfarande befinner sig i Makedonien. Vi hinner titta på det också, Apostlagärningarna 20. Där har vi det. Han befinner sig i Makedonien. Och sen i vers 2, Apostlagärningarna 20, vers 2, så står det att han färdades genom de trakterna under flitigt predikande i församlingarna och kom så till Grekland. Här är ju väldigt koncentrerat, men det som händer här då är alltså att medan han är i Makedonien så skriver han det här brevet, andra Korintsbrevet, och så skickas det till församlingen i Korint. Och sedan färdas Paulus genom de trakterna under flitigt predikande i församlingarna och kommer så småningom, vi vet inte, det står ju inte hur lång tid det där tar, så kommer han till Grekland. Så han anländer till Grekland och sannolikt Korint då, inte så långt efter att andra Korintsebrevet har skickats eller kommit fram. Sen vistas han då i 3 månader, står det i den tredje versen, i Grekland eller i Korint. Och det är därifrån han skriver Romarbrevet. Och det ska vi inte ta nästa tisdag, men om 14 dagar. Här står vidare vad som händer, och vi kan ju läsa det också. När han vistats där i Korint i 3 månader och skrivit Romarbrevet, Då tänkte han segla till Syrien därifrån. Men då planerade judarna något anslag mot honom. Och då bestämde han sig för att vända tillbaka genom Makedonien. Med honom reste Sopater, son till Pyrrhus från Berea. Och av Thessalonikerna Aristarchus och Secundus. Vidare Gaius från Derbe och Timotius. Samt Tychicus och Trofimus från Asien. Alla de var med i Korint här vid det här besöket där han skriver Romarbrevet. Och det märks också när man skriver Romarbrevet. Alla dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas. Medan vi, när påsken var över, seglade från Filippi. Och på femte dagen träffade de i Troas. Där stannade vi en vecka. Och så fortsätter han ju då tillbaka till Jerusalem. Och där i Jerusalem blev det ju så, för att gå händelserna i förväg, att han blev fängslad. Och han sattes i fängelse i Caesarea vid havet. Och där satt han 2 år. Och det är förmodligen därifrån som han skriver fångenskapsbreven. Alltså Filippebrevet, Kolosserbrevet, Efesibrevet. Kan också vara så enligt några. Det får vi återkomma till när vi kommer dit och ska fördjupa oss i det. Att Filippebrevet och Kolosserbrevet är skrivna redan innan andra Korintsebrevet. Under de här 2 åren då han var i Efesus. Han skriver ju första Korintsebrevet ifrån Efesus. Han skulle ha skrivit i sådana fall Filippebrevet och Kolosserbrevet också då. Men därom tvistade lärde. Annars så förlägger man till de här 2 åren i Caesarea. Och en del förlägger, det som hände när han var i Caesarea i fängslad i 2 år var ju att han sedan vädjade till kejsaren. Och så kom han då till Rom. Och där sattes han i husarrest. Och då finns det de som menar att det var först då som han skrev de där breven, fångenskapsbreven. Men det får vi återkomma till. Närmast ligger hur som helst Romarbrevet och som sagt, det får vi ta nästa gång. Men det är ganska intressant för både första och andra Korintsbrevet som nu har gått igenom ligger ju väldigt nära Romarbrevet. Det är så nära i tiden. Så ni kommer kanske inte känna igen det i brevet, men ni, förhoppningsvis har ni efter de här, vi har ju hållit på ett par år skulle jag tro med de här Korintsbreven, så har ni kvar lite grann utav den känslan i vilken situation Paulus befinner sig när han skriver Romarbrevet. Och ni kommer ha god hjälp av det när vi sen närmar oss Romarbrevet. Och där får vi stanna. Herre, vi tackar dig för att vi har tillgång till den heliga skrift. Att vi kan få fördjupa oss i vittnesbördet om dig och vem du är och vad du betyder för Paulus och vad du betyder för alla oss kristna. Herre, vi tackar dig för att du talar till oss genom evangelium. Herre, öppna du våra sinnen och gör oss allt mer fästade vid dig. Herre, fyll oss med ditt herravälde. Herre, hjälp oss att se trons lydnad upprättad ibland oss. Där vi inte viker av till vänster och inte till höger, utan vi lever helt och hållet i dig. Du ensam ska vara den källa som vi öser ur. Du ensam ska vara Herren i våra liv. Inte bara frälsaren som ska hjälpa oss mellan våra misslyckanden, utan du ska vara den som regerar i våra liv. Med alla våra tillgångar och alla våra svagheter. Herre, tack att vi får tillhöra dig helt och fullt. Herre, nu ber vi att de här breven och särskilt nu andra Korintsebrevet som vi avslutar verkligen ska sätta sig i vårt inre. Sätta sig djupt i vårt inre. Och att, att de här studierna som vi har haft ska bära den frukt som du har bestämt. Herre, i den tron så överlämnar vi oss till dig. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det här var sista delen av andra Korintherbrevet. Del 33 var det här. Så nu ska vi börja med en ny omgång av bibelförklaringar och nu kommer det bli med Romarbrevet. Och det kommer sändas nästa vecka. Vill du höra det då i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 7.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.00. Jag som har varit producent och tekniker, Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat och jag önskar dig en riktigt skön och välsignad fortsättning på veckan. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Och vi avslutar med att lyssna till musik fram till sändningens slut.